Ett poddtips från Podplay. I podden Jakten på mördaren tar Saga Springhorn dig med på uppseendeväckande mordfall och polisens jakt på förövaren.
Den 14-åriga Anna försvinner spårlöst. Ett massivt sökande tar sin början. Det är först efter en lång och mödosam utredning som sanningen börjar nystas upp.
Följ med i Jakten på mördaren på Podplay. Podplay.
Det är november 1632. Snön faller över Stockholm och vinden viner kring slottsmuren. I ett kallt rum med höga fönster sitter en 6-årig flicka på en stol som är alldeles för stor för henne. Hon bär svart siden och ett tungt smycke runt halsen. Runt henne står män i pälsbrämade rockar, tysta och allvarsamma. I deras händer ligger landets framtid. Allt är stilla. Långt borta på ett dimmigt slagfält i Tyskland har flickans pappa, Gustav den andre Adolf, just avlidit. Nu har nyheten nått Stockholm. Lejonet från Norden är borta. Flickan på stolen är nu rikets nya härskare. Hon är 6 år gammal och heter Kristina. Ett barn som fötts in i ett krig som pågår både på slagfältet och om människors religiösa tro. Ett barn som ännu inte förstår varför männen böjer knä för henne. Eller varför hela riket håller andan när hon reser sig. Hon är dotter till den kung som kämpade för protestantismen i hela Europa. Och nu är det hon som ska bära hans arv vidare. Det är mer än en krona som läggs på hennes huvud. Det är en börda av tro, makt och förväntningar. Och hon kommer snart att visa att hon inte tänker bära den kronan som någon annan före henne.
Det här är historien om drottning Kristina av Sverige. Om kvinnan som vägrade låta sitt liv styras av kyrkan, kronan eller sitt eget kön. Om kvinnan som föddes till kung men valde att bli något helt annat. Jag heter Blenda Zettervall Klingert. Sverige i början av 1600-talet är kallt, fattigt och på många sätt ett land i Europas utkant. Vintrarna är långa, skördarna osäkra och avstånden stora. De flesta lever på små jordbruk, beroende av väder och nåd. I Stockholm, som ännu bara är en liten stad med omkring 10 000 invånare, luktar gatorna av tjära och rök. Och det är lika vanligt att se boskap och hantverkare som adelsmän. Men samtidigt håller något på att förändras. Handeln med järn, koppar och trävaror växer. Och med inkomsterna från kriget i Europa har staten börjat bygga ut sin makt. Sverige är på väg att bli något mer än en nordisk utpost. Det håller på att bli en stormakt.
Det är i grunden en ganska fattigt land.
Det här är Stefano Fogelberg Rota, docent i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola.
Det är inte speciellt många som bor i Sverige. Kan det vara 1,5 miljon som bor i hela det här stora landet? Vi har ju en del länder också på andra sidan Östersjön. Men samtidigt så är det ju framförallt tack vare Gustav II Adolf som Sverige är ju ett väldigt framgångsrikt land på slagfältet.
Landets kung, ja, Gustav den andre Adolf, är ung men driven. Sen han besteg tronen 1611 har han förvandlat landet till en militär maskin. En nation som strider både i sitt eget och i protestantismens namn.
Lejonet från Norden, den stora segerhjälten från 30-åriga kriget. Den som börjar ju, eller stadfäster, där stormakten.
Vid hans sida finns den några år äldre rikskanslern Axel Oxenstierna, kungens närmaste man och den som ser till att regentens vilja blir lag. Han organiserar landet med sin penna, inför skatter och regler som omformar hela det växande landet. Tillsammans formar dessa två det Sverige som vår huvudperson snart ska födas in i. Ett land som byggt på ordning, lydnad och Guds nåd. Men det visar sig bli svårare än planerat för henne att ens komma till världen. Drottning Maria Eleonora av Brandenburg är kungens motsats i nästan allt. Där Gustav Adolf är praktisk och militärisk är hon känslig, konstnärlig och nervös. Hon kommer från ett tyskt furstehus, uppfostrad i lyx och ceremoni. Men i det dragiga slottet i Stockholm känner hon sig främmande. Det är kallt, mörkt och långt från det kontinentala hovliv hon växte upp med.
Men Kristinas mor, som är kanske lite mindre känd, hon har ju fått stå tillbaka i historieböckerna. Man brukar ibland beskriva henne som lite hysterisk lagd, kanske inte den mest förnuftiga, men hon var ju väldigt viktig också. Det var ett betydelsefullt giftermål. Hon var ju Maria Eleonora Brandenburg, som kom från en väldigt fin hov i Berlin och ett väldigt fint kulturliv vid det hovet. Det är någonting som Kristina snappar upp mer från sin mor, får man ju säga, än från sin far. Det här stora kulturintresset.
Trots det älskar Kristinas mamma sin make. Och hennes viktigaste uppgift är tydlig. Hon ska föda en son, en arvinge till dynastin. Det är det hela hovet, hela landet väntar på. Men graviditeterna slutar i sorg, gång på gång. Flera barn dör innan de ens hinner få namn. Ett litet barn, en dotter, lever bara några månader. Ett annat föds dött. Maria Eleonoras kropp blir svagare och hennes sinne oroligare. När drottning Maria Eleonora blir gravid igen 1626 håller hela hovet andan. Bud skickas ut till kyrkor över hela riket att be för henne. Den här gången måste hon lyckas. Det handlar inte bara om en familj, utan om ett helt rikes framtid. En kall natt i december tänds ljuset på Stockholms slott. Barnmorskor och hovdamer väntar. Svetten rinner. Timmarna går. När barnet till slut kommer till världen är det täckt av fosterhinna, en så kallad segerhuva som glimmar i ljuset. Vid den här tiden ses det som ett gott omen, ett tecken på att barnet är utvalt. I det dämpade ljuset, med hinnan och blodet som döljer kroppen, misstar barnmorskan könet. En pojke, ropar hon. Ropet ekar genom salen. Lättnaden är total, men bara sekunder senare tystnar jublet. När barnet tvättas ser man att det är fel. Det är en flicka. Ingen säger något. Tystnaden blir tung. En av hovdamerna, drottningens syster Katarina, får uppdraget att berätta för kungen, som befinner sig i en helt annan del av slottet. Alla förväntar sig besvikelse, kanske vrede. Men Gustav Adolfs reaktion förbluffar. Han lyser upp, lyfter barnet i famnen och ska ha sagt: "Denna flicka kommer bli lika mycket värd för mig som en pojke. Jag önskar ingenting annat. Jag är nöjd. Hon blir begåvad, för hon har dragit oss alla vid näsan." och dra folk vid näsan kommer detta flickebarn göra många gånger igen.
Vi vet ju allt via Kristina. Det är hon som skriver det själv i sin självbiografi. Så att det är hon som skriver om hur Gustav II Adolf reagerade. Och då, ja, säkert många år efteråt, hon lägger till sin bild, hon vinklar det liksom lite grann som hon vill. Men de stora, viktiga orden som Gustav II Adolf ska ha sagt vid det tillfället är att hon kommer att bli lika bra som en pojke. Helt enkelt, vad han menade då var ju att Sverige var i stort behov av en efterträdare, av en arvinge.
Flickan får namnet Kristina Augusta och kungen bestämmer genast att hon ska fostras som en prins snarare än som en prinsessa. Hon får undervisning i latin, filosofi, historia och statskonst, ämnen som annars bara var till för pojkar. I större delen av landet tilläts flickor inte ens gå i skolan, men Kristina är kungens enda arvinge och för henne ska inga dörrar vara stängda. Hon lär sig rida, jaga och föra samtal med hovets präster om teologi och politik. I brev till sin rådgivare beskriver Gustav Adolf henne som ovanligt skarpsinnig för sin ålder. Och Kristina, som växer upp omgiven av berättelser om faderns hjältemod, beundrar honom gränslöst. I hennes ögon är han inte bara kung, han är nästan gudalik. Kontrasten mellan hennes föräldrar kunde som sagt inte varit större, i alla fall inte i Kristinas ögon. Fadern står för handlingskraft, beslutsamhet och en klar vision för riket.
Hon såg väldigt upp till honom och delade karaktärsdrag med honom. Det är det i alla fall Kristina vill få oss att tro långt senare när hon skriver sin självbiografi, att de var lika orädda båda två. Att de hade en ganska eldig karaktär. Att hon liknade pappa, helt enkelt.
Modern Maria Eleonora däremot är känslig och sårbar, ofta plågad av oro när kungen är borta. Under långa perioder drar hon sig undan från hovlivet och stänger in sig med sin dotter. När Gustav den andra Adolf lämnar Sverige för att leda sina trupper i Tyskland vädjar Maria Eleonora att få följa med honom. Men att ta med sig en drottning ut i fält passar sig inte. Och hon tvingas stanna kvar i Stockholm, ensam med sin oro och sin längtan. Kriget på kontinenten har då rasat i mer än ett decennium. Det som en gång började som en religiös konflikt mellan katoliker och protestanter har för länge sedan blivit en kamp om makt och territorier. Gustav den andra Adolf går in i kriget som en protestantisk härförare, men också som en strateg. Han vill säkra svenska intressen vid Östersjön, skydda de tyska handelsstäder som är bundna till Sverige och samtidigt flytta fram sina egna positioner i Europa. Hans fälttåg väcker uppmärksamhet både på hemmaplan och på kontinenten. De snabba manövrarna, disciplinen och den moderna organisationen gör honom till en symbol för det nya militära tänkandet. Han får smeknamnet Lejonet från Norden, kungen som tycks kunna vinna där andra förlorar. Men år 1632, när Kristina är 6 år, förändras allt. Det är november och nyheten från södern sprids som en löpeld genom landet. Kungen är död. Gustav den andra Adolf har fallit på slagfältet vid Lützen, skjuten och nedhuggen i dimman. Sverige har förlorat sin ledare, men i samma stund fått en ny. Den lilla flickan på 6 år, Kristina Augusta, är nu Sveriges drottning. Eller snarare, kung. För i Sverige finns bara en kung, monarken, den som styr riket. drottning betyder än så länge bara kungens hustru. När Gustav den andra Adolf dör utan manlig arvinge är det alltså inte en drottning i den moderna bemärkelsen som tar över, utan en kung i sitt eget namn. Och det gör henne unik. Ingen kvinna har tidigare burit den titeln i Sverige.
Man får väl säga att man var först och främst glad att det fanns en arvinge överhuvudtaget, så att det inte skulle bli ännu mer oroligt. Man trodde väl att det skulle bli återigen instabilt längre fram.
Men ett barn kan inte regera. I praktiken tar därför en förmyndarregering över, ledd av rikskanslern Axel Oxenstierna, kungens närmaste man. Han är den som ser till att makten inte faller samman, att armén hålls i fält och att staten fortsätter fungera. Samtidigt tar han på sig ansvaret för den unga Kristina. I riksrådets protokoll står att Kristina ska uppfostras i faderns anda, som en härskare, inte som en hovdam.
Det var ju naturligtvis en stor tillbakagång för Sverige. Men vad som händer är att Gustav II Adolf och Axel Oxenstierna har ju på något sätt säkrat lite läget, i och med att man har ändå kommit fram till hur Kristinas utbildning ska se ut, vem som ska träda in under den här minderårigheten om det skulle hända en sådan. Och där hade de ju haft bra framförhållning, kan man ju säga. Och där får hon ju en utmärkt lärare i Axel Oxenstierna själv, som är en av de riktiga storheterna i den europeiska politiken vid den här tiden. Så man kan väl säga den allra bästa läraren som var möjlig överhuvudtaget.
Kristina får sitta med vid rådets möten, höra män diskutera krig, skatter och fred, och lära sig hur besluten fattas. Hon må vara ett barn och dessutom flicka, men en dag ska hon styra allt. Samtidigt förändras hennes liv hemma. Efter kungens död drabbas mamma Maria Eleonora av djup sorg. Hon vägrar låta makens kropp begravas, utan låter kistan stå kvar i rummet intill sitt sovgemak i månader. Hon faller in i långa perioder av tungsinne, och hovet beskriver henne som okontrollerbar. Till slut beslutar riksrådet att Kristina måste tas ifrån sin mor. Maria Eleonora skickas bort från hovet, först till Gripsholm, sen till olika residens i landet. Kristina placeras istället hos sin faster Katarina. Det blir en dramatisk separation, men Kristina trivs bättre i den lugnare tillvaron hos sin faster. Där finns också hennes kusin Carl Gustav. De är nästan jämnåriga, och under de år som följer växer de upp sida vid sida. För hovet blir deras närhet snabbt ett hopp. Kanske, tänker man, kan de två förena kungahusets blod och ge riket den stabilitet det behöver. Men Kristina själv har andra planer. Hon läser, argumenterar och testar gränser. Redan som tonåring börjar hon utmana förväntningarna. Hon rider, jagar och bär gärna enklare, manligt skurna kläder. I riksrådet imponeras man över hennes självsäkerhet. I Europa viskas det om den svenska drottningen som är för lärd för sitt kön och för stolt för sitt hov. Och när Kristina fyller 18 förklaras hon myndig. Den flicka som en gång föddes med en segerhuva och som kallades kung redan som barn ska nu på riktigt ta plats på tronen.
Hon släpps allt eftersom mer in i det politiska rummet. Det tar ju en stund. Hon är ju kvinna, och det är ju inte lite kvinnofientlig tid, 1600-talet. Hon börjar sitta med i riksråds överläggningar. Hon är nyfiken Hon är vetgirig och så småningom 1645 då blir hon förklarad myndig och ja, kan börja ta tillbaka det som riksrådet har fått uppdrag att förvalta under hennes tid som omyndig. Några få år efter att hon förklaras myndig 1645, då är det dags att teckna den här västfaliska freden som hon är ju verkligen huvudperson för.
Och detta, den västfaliska freden, är en bedrift som knappt går att överskatta. Något som varken hennes smått legendariske far eller förmyndare Axel Oxenstierna hade kunnat drömma om. Det är en riktig fjäder i hatten. Den innebär slutet på det 30-åriga kriget och stärker Sveriges roll i Europa som en spelare att räkna med. Men trots den stora segern som avtalet innebär för Sveriges del får själva kröningen vänta. För hovet och riksrådet är det inte bara en ceremoni utan ett tillfälle att visa Europa att Sveriges unga monark och hela hennes rike hör till de stora makterna. Det måste bli storslaget. Så Kristina får nöja sig med drottningtiteln så länge. Men det räcker gott och väl för att hon ska kunna styra och ställa nästan hur hon vill. Riksrådet vill att hon ska lyssna. Men Kristina är snabb i tanken, otålig i temperamentet och ovillig att dela med sig av makten. För Axel Oxenstierna, rikskanslern som styrt landet i hennes fars frånvaro, blir det en prövning. Han har ägnat hela sitt liv åt att bygga upp landet åt Kristina. Men nu sitter han mitt emot en 18-åring som avskyr att bli tillsagd. Han vill att hon ska skriva under ett dokument som skulle göra det tydligt att de stora besluten måste gå genom rådet. Men Kristina vägrar. Hon skriver inte under. Och utan hennes namnteckning gäller ingenting.
Riksrådet hade ju regerat under en väldigt lång period. Och att ta tillbaka den här makten i sina händer var ju verkligen en svår uppgift. Så att man kan väl säga att det gäller för Kristina att visa att det är hon som bestämmer nu. Det gällde att visa sig att man var den som satt på tronen, att det inte var någon annan som gjorde det. Att visa att man hade en krona på sitt huvud eller att man hade de här riksregalierna, riksäpplet. Ja, att man besatt de här symbolerna till makt.
I rådet ser man hur den gamle kanslern suckar tungt medan Kristina, ung och oberörd, går vidare till nästa fråga. Det är ett slags tyst krig mellan generationer. Han står för ordning, hon för nytänk. Och en av frågorna som Kristina brinner starkast för är Sveriges image i Europa. För trots att Sverige nu räknas som en militär stormakt är det fortfarande kulturellt fattigt. Krigen har gett land, silver och ära. Men man ligger fortfarande långt efter vad gäller konst, filosofi, litteratur och idéer. I södra Europa är hovlivet fullt av kultur och vetenskap. I Stockholm luktar det kära och stall. Det här vill Kristina ändra på. Och hon börjar med hovet. Det ska inte längre vara en plats för bara politik och etikett, utan för idéer. Slottets bibliotek fylls av böcker på latin, grekiska, italienska och Kristinas favoritspråk, franska. Många är krigsbyten från Tyskland. Andra köps in genom sändebud i Paris och Amsterdam. Hon samlar målningar, statyer och antika mynt. Samlingen växer snabbt och blir en av de största i norra Europa. Men det är inte bara saker Kristina vill ha. Hon vill ha människor, tankar, samtal. Hon bjuder in lärda män från hela Europa till sitt hov. Historiker, teologer och filosofer. Hon börjar brevväxla med framstående intellektuella i städer som Paris, Rom och Leiden.
Descartes, den franska filosofen, vi har ju franska bibliotekarier, vi har ju musiker. Det är nästan som Spotify. Hon kan ju nästan trycka på en knapp och få lyssna på italiensk musik. Hon har en italiensk ensemble, fransk musik, hon har en fransk ensemble eller tysk musik. Så att men tiden var ju knapp. Det är ändå bara 24 timmar om dygnet. Så att tidiga morgnar, ganska lite sömn. Hon blev väl, jag ska inte riktigt säga utbränd, men nästan. Det är ju nu som Sverige sätts på en kulturell karta i Europa.
Descartes är redan då en berömd tänkare. Författare till satsen Cogito ergo sum. Jag tänker, alltså finns jag. Men han är skeptisk till att resa norrut. Han är över 60, trött och avskyr kylan. Men Kristina lyckas övertala honom. Och i oktober 1649 anländer han till Stockholm. Det blir en kulturchock. Han skriver till sina vänner att Sverige är så kallt att både människor och idéer fryser till is. Slottet är dragigt, elden svag. Och drottningen, som han trodde skulle ta emot honom med en högtidlig ceremoni, vill istället mötas i biblioteket vid 5 på morgonen. Men samtalen, de är eldiga. Kristina är nyfiken, rastlös, full av frågor. På franska talar de om filosofi, om själ och kropp, om förnuft och tro. Hon vill veta var tvivlet slutar och vissheten börjar. Samtalen snör snabbt in på människans fria vilja. Ett ämne Kristina verkar tycka är särskilt intressant. Men klimatet och det tidiga schemat tär på Descartes. Efter bara några månader insjuknar han i lunginflammation och dör i februari 1650. För Kristina blir hans död ett hårt slag. Och på sätt och vis ett bevis på hur långt Sverige fortfarande är från den värld hon försöker skapa. Samtidigt börjar hovet tappa tålamod. Filosofi i all ära, men någon gång måste drottningen ändå gifta sig. Kristina är vid det här laget 23 år gammal och riksrådet, kyrkan och adeln väntar på att hon ska göra sin plikt, säkra tronföljden och föda en arvinge. Men för Kristina handlar frågan inte bara om kärlek utan om makt. Ett giftermål skulle förändra allt. I samma stund som hon tar en make blir han kung. Och hon själv underställd honom. Allt det hon fostrats till, självständighet, beslutskraft, auktoritet, skulle upplösas i en titel utan egentlig makt. Hon skulle inte längre vara rikets överhuvud, utan sin makes bihang. Det är en tanke Kristina inte kan förlika sig med. Hon säger det inte rakt ut, men alla förstår det. Riksrådet försöker övertala henne med list, med logik, med hot om instabilitet. Men Kristina står fast. Hon menar att hon inte är skapad för äktenskapet. Att hon är en själ som inte låter sig bindas.
Det är ju väldigt tydligt att hon säger det rakt ut i riksrådet. Att ja, hon har till och med bett Gud om att få det sinne att hon skulle kunna gifta sig, men Det har inte hänt, så att hon vill inte gifta sig, helt enkelt.
Folk i hennes närhet misstänker att det handlar om något mer än bara Guds vilja. Vid hovet finns nämligen en kvinna som står henne närmare än någon annan. Ebba Sparre. De möts när Ebba tas in som hovdam, unga båda två, och blir snabbt oskiljaktiga. Kristina kallar henne La Belle Comtesse, den vackra grevinnan, eller bara Belle, och nämner henne ofta i brev. Där beskriver Kristina Ebba som den människa hon håller mest av i världen, och att hon känner ett tomrum utan henne, som ingen annan kan fylla. Orden går långt bortom vad som var vanligt i tidens vänskapskorrespondens. Dessutom delar Kristina och Ebba ofta säng, vilket avfärdas med att slottet ofta är så kallt att de tvingas sova tillsammans för att hålla värmen. Men enligt anteckningar från en ambassadör som besöker Stockholm 1653 kallar drottningen Ebba sin bedfellow. Ett uttryck som på 1600-talet betyder en förtrogen man delar sovrum med, alltså något utöver en vanlig rumskamrat. Vid hovet börjar folk viska om den svenska drottningens oskiljaktiga väninna. Några antyder att deras relation är mer än vänskap. Men Kristina gör ingenting för att dämpa ryktena. Och kanske behöver hon inte det. För även om homosexualitet är olagligt i Sverige på 1600-talet och kan straffas med döden, så gäller lagen bara män. Kvinnligt samkönat umgänge nämns inte alls. Det räknas nämligen inte som riktigt sex. I lagens ögon finns det helt enkelt inte. Oavsett vad Kristinas läggning egentligen är, står en sak klar. En man, det vill hon verkligen inte ha. Men faktum är att Kristinas relation till både män och kvinnor verkar vara allt annat än enkel. Hon vägrar gifta sig med en man, men hyser samtidigt en distans till sitt eget kön. I brev och anteckningar beskriver hon kvinnor som ytliga och svaga och säger vid ett tillfälle att hennes kön är det svagaste med henne. Det är svårt att veta varifrån den känslan kommer, men många har genom historien pekat mot hennes uppväxt. Något som däremot är säkert är att hon tar bort den kvinnliga arvsrätten. Det är 1649 och riksdagen beslutar på hennes initiativ att tronen i fortsättningen bara ska kunna ärvas av män. Lagen som en gång gjorde det möjligt för henne att bli regent stryks alltså. Officiellt handlar det om att säkra stabilitet och tydliga regler för framtiden. Men det är också ett politiskt drag att försäkra sig om adelns stöd och undvika fler kvinnliga arvingar som kan utmana makten. Och nu börjar Kristina smida planer för hur hon ska säkra tronföljden utan att behöva gifta sig. Hon vet att riket kräver en arvinge och hon vet att hon inte kommer ge dem en son. Så hon väljer en annan väg. Hon föreslår att hennes kusin, Carl Gustav, ska stå som hennes arvsfurste. Den som ska föra släkten vidare om hon själv inte gör det. De har stått varandra nära sedan ungdomsåren, då hovet hoppades att de en dag skulle gifta sig. Nu blir han istället hennes sätt att stilla trycket från riksrådet och samtidigt behålla sin frihet. Det tar ett tag för förslaget att gå igenom, men Kristina är tålmodig och till slut får hon sin vilja igenom. Den 20 oktober 1650, 2 månader innan Kristina ska fylla 24, är det äntligen dags för kröning. Stockholm är klätt för fest. Fanor vajar över taken. Salutkanoner dånar från Skeppsholmen. Och kyrkklockorna ringer i hela staden. 2 år har gått sedan freden i Västfalen satte punkt för det 30-åriga kriget. Och Sverige vann stora landområden i norra Europa. Landet är nu en erkänd stormakt. Och omvärldens blickar riktas mot den unge regenten i norr.
En parad utan motstycke i svensk historia rör sig genom gatorna. Kristina färdas i förgylld vagn från Paris, dragen av 6 vita hästar med silverskor. Runt henne rider ett följe på över 1500 hästar. Ett skådespel av makt och prakt som ska visa världen att Sverige ett land att räkna med. När Kristine stiger in genom portarna till storkyrkan bär hon en mantel av purpurfärgad silkesammet, nästan 4 meter lång och dekorerad med hundratals små kronor i guldtråd. Hon kröns till konung av Sverige, en kvinna i en mans ceremoni, med kungens insignier och kungens sed. Utanför kyrkan pågår firandet i flera dagar. Salut skjuts från borggården. Hela staden fylls av festligheter och budbärare rider ut med nyheten till Europas hov. Kristina har i praktiken redan regerat över landet i flera år. Men nu är det bekräftat inför världen. Hon är rikets enväldiga härskare och står på höjden av sin makt. Hon har fått allt, kronan, hovets beundran och Europas uppmärksamhet. Men hennes tankar är redan på väg åt ett annat håll.
Samtalen Kristina en gång delade med René Descartes släpper inte taget. I hans filosofi såg hon en möjlighet att tänka själv, att styra sitt liv på samma sätt som hon styrt sitt rike, men helt utan tyglar. När tronföljden är säkrad på Carl Gustav börjar Kristina i allt högre grad söka ett annat liv. Brevväxlingar och beslut visar hur hon vänder sig mot kontinentens katolska kultur. Samtidigt som hon i Sverige fortfarande är kyrkans överhuvud i ett lutherskt rike. Och en offentlig konversion är otänkbar så länge hon sitter på tronen.
Sverige var ju helt igenom luthersk och protestantisk, som jag sa. Men det kom ju ambassadörer upp till Stockholm. Man är ju i en militär allians med Frankrike. Och så kommer en man vid namn Pierre Chanu upp till Stockholm. Och han motsvarar inte alls vad Kristina hade fått höra om katoliker. Han var ju en ädel person, beläst. Det var han som såg till exempel att Descartes kom till Sverige. Han hade bra kontakter i kultursfären i Frankrike vid den tiden, som är en av kulturländerna. Så småningom så får ju Kristina lära sig att men de här katolikerna, det kanske finns de som beter sig på att alla är kanske inte så förkastliga som hon har fått höra från predikostolen under mässorna.
Sakta men säkert börjar Kristina känna sig kvävd av rollen som regent. De ändlösa ceremonierna, de noggrant formulerade besluten, förväntningarna på lydnad inför Gud och stat. Allt detta står i vägen för den frihet hon längtar efter. Hon arbetar mindre, lämnar fler frågor till rådet, tillbringar mer tid i samtal om filosofi och teologi än om politik. 1651 ber hon för första gången om att få lämna tronen. Beskedet kommer som en chock. Axel Oxenstierna protesterar. Ett sånt beslut, säger han, vore ett svek mot både Gud och riket. Vid hovet väcks genast misstankar. Var det här Kristinas plan hela tiden? När hon gjorde Carl Gustav till arvsfurste, tänkte hon redan då att hon en dag skulle lämna kronan. Kristina får avslag, men hon låter sig inte hejdas. 3 år senare, den 6 juni 1654, kulminerar allt. I riksdagen på Uppsala slott står Kristina klädd i vit sidenklänning med guldbroderad mantel. Rummet är fullt av rikets främsta män. Vid hennes sida står Axel Oxenstierna. Vid det här laget, gammal och trött, men fortfarande rikets ryggrad. Det är han som har fått order att lyfta kronan från Kristinas huvud. Men när stunden kommer tvekar han. Vittnen berättar att rummet tystnar, att Oxenstierna står orörlig. Då lyfter Kristina själv kronan från sitt huvud räcker över rikets tecken till oxenstjärna och stiger ner från tronen. Några i salen gråter, andra står stilla. Samma eftermiddag utropas Carl Gustav till kung. För Sverige markerar det slutet på en epok. Med Kristinas abdikation dör Vasa ätten ut på tronen. För första gången på över 100 år ska landet styras av en ny dynasti. För Kristina är det början på något nytt och något helt eget. Hon lämnar landet nästan genast och beger sig söderut. På vägen byter hon kläder, namn och roll. Under namnet Greve Dona reser hon genom Danmark och Tyskland, klädd som man. Det är som om hon vill lägga hela sitt gamla liv bakom sig så fort som möjligt. Och en bit in i resan kommer det verkliga brottet med det förflutna. I Bryssel och senare i Innsbruck låter hon meddela att hon överger den lutherska tron. Den tro hennes far dött för och som byggt hela Sveriges stormakt. Kristina, dottern till lejonet från Norden, blir nu katolik. För samtiden är det en skandal av nästan ofattbar storlek. I Sverige betraktas det som ett svek mot Gud, mot hennes far, mot själva grunden för riket. Men för Kristina är beslutet en inre frigörelse.
Det är man inte särskilt glad över. Mycket i identiteten att vara svensk på den tiden var ju att vara protestant, vara lutheran.
I samband med konversionen tar hon också ett nytt namn, Kristina Alexandra. Det är inspirerat av hennes barndomsidol, Alexander den store, erövraren, tänkaren, den som förenade världen genom sin viljekraft. Namnet blir en symbol för hennes nya identitet, ett steg bort från kungadottern Kristina till människan Alexandra. Äntligen fri från allt som tidigare bundit henne fast. Fri att unna sig all kultur som kontinenten har att erbjuda från första parkett.
Allt tyder ju liksom på att hennes intresse för vad som skedde på kontinenten, vad de här författarna skrev och vad de tänkte och ja, hur det såg ut i de andras hov och hur städerna såg ut och vad det fanns för konst och vad det fanns för musikvanor och allt möjligt. Så att hon får ju uppleva väldigt mycket.
Kristinas triumftåg genom kontinenten tar cirka ett år och avslutas 1659 när hon anländer i Rom, 29 år gammal. Hon tas emot med pompa och ståt. Självaste påven välkomnar henne och festligheterna pågår i hela staden med mässor, flaggor och jubel. Allt för att fira att en protestantisk drottning böjt knä för Rom. Men Kristina böjer sig inte. Inte helt.
Alla de personer som bor längs den väg där hon kommer att komma in i det här triumftåget ombeds sätta ut några tyg liksom som ska välkomna henne. Så att folket var ju otroligt nyfikna på att få se den här drottningen från Nord. Visst, hon kan ses som den katolska kyrkans trofé. Gustav den andra Adolfs dotter, lejonet från Norden, den stora kämpen för protestantismen som ja, kommer och kysser påvens fot. Men samtidigt så tillfaller ju mycket av den här äran på Kristina själv. Och hon var inte så medgörlig där heller, kan man säga.
För hon gör det snart tydligt att hon inte är beredd att bli den trofé den katolska kyrkan hade önskat. Hon vill leva som en fri människa, inte som ett propagandainstrument. Och hennes nya liv i Rom väcker både beundran och irritation. Hon går sällan i kyrkan, men ofta på teater och samtalskvällar i sällskap med konstnärer och filosofer. Långt ifrån den fromhet många hade väntat sig av en nybliven katolik. Det verkar heller inte som att Kristinas maktbegär helt har försvunnit. Inte långt efter att hon anlänt till Italien försöker hon nämligen på nytt nå makt. Tillsammans med Frankrikes mäktigaste kardinal Mazarin planerar hon att ta över Neapel och själv bli dess drottning. Det är ett djärvt spel och det går fel.
Ja, det där är kanske inte Kristinas mest lyckade företag. Allt var inte det allra bästa som hon gjorde. Nej, men hon har ju inte helt sagt upp de här anspråken på att vara drottning. Hon har inte gjort det alls egentligen. Liksom, hon är fortfarande en drottning. Och egentligen så är hon inte heller trött på att regera.
Planen avslöjas och i vredesmod låter Kristina avrätta en av sina närmsta män som hon anklagar för förräderi. Händelsen skakar Europa och fläckar hennes rykte rejält. Några år senare gör hon ännu ett försök att vinna en tron, den här gången i Polen och Bremen, men även det slutar i besvikelse. Till slut tycks hon ge upp sina nya drottningdrömmar. Hon bosätter sig i Palazzo Farnese, sedan i Palazzo Riario, dagens Palazzo Corsini i Rom, och omvandlar det till ett centrum för stadens kulturella och intellektuella. Där hålls konserter, teaterföreställningar och livliga diskussioner om konst och vetenskap. Snart får hon rykte som en beskyddare av kultur och idéer, stolt, självständig och ofta i strid med kyrkans förväntningar. Kristina får också nya relationer, trogna vänner och en särskilt nära gemenskap med kardinal Decio Asolino. Deras brev, bevarade än idag, vittnar om stark tillgivenhet och förtroende. Men äktenskap kommer fortfarande inte på fråga. Kristina förblir ogift livet ut. Och hovdamen Ebba, deras relation fortsätter också, långt efter att Kristina lämnat Sverige. I brev som finns bevarade i avskrift är tonen innerlig och kärleksfull. Mycket tyder på att Kristina saknade Ebba djupt. Mot slutet av sitt liv börjar Kristina skriva sina memoarer, ett projekt som aldrig blir klart. Där beskriver hon sin abdikation, inte som ett nederlag, utan som en seger för den fria viljan. Hon skriver att hon gjort det ingen man haft mod till, att frivilligt avstå kronan för sin frihet. När Kristina dör i Rom 1689, 62 år gammal, hålls en storslagen och högtidlig begravning. Hennes kista förs genom stadens gator och hon får sin vilja igenom även efter döden. Att begravas i Peterskyrkan bland påvar och helgon. Hon är den enda svenska regent som ligger där, i hjärtat av den katolska världen. Ett mäktigt slut på ett ovanligt liv och kanske det enda som kunde passa henne.
I Italien är hon framförallt en kulturens drottning. Det är det som hon är verkligen ihågkommen för. I Sverige däremot är det verkligen berg- och dalbana. Liksom först någon som svek landet. Någon som hade förrått protestantismen och sin fars sak. Men så småningom så börjar man ju också inse att det här är en person som har ett rykte internationellt och som har varit så viktig och betydelsefull och så igenkänd lite överallt. Inte minst i Frankrike där hon också är ihågkommen som en stor beskyddarinna av konsterna.
Kristina var en människa som rymde många motsägelser. Hon var drottning och rebell. Maktlysten och frihetstörstande. Fördömd och beundrad. Hon föddes in i makt, gav upp den och sökte den på nytt. Men lät sig samtidigt aldrig bindas av något eller någon. Hon var en kvinna som smordes till kung, men avskaffade kvinnlig arvsrätt. Och kanske är det just det som gör henne så fascinerande. Hon var en människa som alltid gick sin egen väg, hur brant den än var. Du har lyssnat på historien om drottning Kristina med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdahl. Manuset är skrivet av Emily Nyblom och producent är Jonas Lindskov. Redaktör är Alex Häger, produktionskoordinator Victoria Rinkos och klippare Erik Lindström. Historien om produceras av Podplay. Vill du vara med och bestämma vilka personer kommande avsnitt ska handla om? Lämna en kommentar på Apple Podcaster eller på Spotify.
Podplay, en del av Power Media.